Så god morgon och välkomna till.
Good morning and welcome.
Vi ska börja med att be.
We'll begin by a word of prayer.
Och sen ska vi bege oss till andra Timoteusbrevet.
And then we'll turn to 2 Timothy.
Så Jesus, vi tackar dig för denna morgon.
And Jesus, we thank you for this morning.
Vi tackar dig för det härliga vittnesbördet som vi hörde.
And we just thank you for the wonderful testimony that we heard.
Att du är visst en levande Gud.
That you are really a living God.
Och du gör under än idag.
And you work miracles even today.
Och du föder människor på nytt.
And you regenerate people.
Som verkligen är det största undret.
And this is the greatest miracle.
Mycket större än något annat.
It's much greater than anything else.
Och Herre, vi tackar dig Jesus för den här mannen som vi hörde om.
And Lord, we just thank you for this man that we heard about.
Vi ber att du stärker honom.
We just pray that you will strengthen him.
Leder honom i sin vandring med dig.
Lead him in his walk with you.
Och Jesus, vi tackar dig också för den gåva vi samlade in.
And Jesus, we just thank you also for the gift that we collected.
Vi vill också be för Pastor Brian Coelho som är på resande fot på väg hit.
And we want to pray for Pastor Brian Coelho who is traveling. He's on his way here.
Så Jesus, välsigna hans tid i Sverige.
And Jesus bless his time in Sweden.
Välsigna också den konferens som ligger framför oss.
And bless the conference that's ahead of us.
Nu ber vi dessa ting i ditt namn, Jesus.
And we just pray this in your name.
Välsigna ditt ord.
Just bless your word.
Amen.
Amen.
Andra Timoteus 3.
2 Timothy 3.
Och verserna 1 till och med 5.
And verses 1 to 5.
Och du ska veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider.
But know this, that in the last days perilous times will come.
Sen kommer det en diger lista här på olika saker.
And then there's a long list of different things.
Människorna kommer att älska sig själva, vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda.
For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good.
Falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud.
Traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God.
Och ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem.
Having a form of godliness, but denying its power. And from such people, turn away.
Ganska hårda ord.
These are harsh words.
Och det intressanta är att för en del människor så är det så att man tycker att världen är på väg åt rätt håll.
And it's interesting because some people think that the way is going the world is going the right way.
Men för oss bibeltroende kristna så ser vi en helt annan trend.
But we Bible believing Christians we see a completely different trend.
Och man undrar lite grann egentligen hur kan det hänga ihop?
And then you think, how does this go together?
Hur kan vi se på saker på så olika sätt?
How can we look upon things so differently?
När det står om de sista dagarna.
And when it speaks here of the last days.
Så i bibliska termer så talar det inte nödvändigtvis om det sista året eller de sista årtiondena.
And the way the Bible uses it is not that it's just the last years or decades.
Utan det är egentligen hela församlingens tidsålder.
But it's the entire age of the church.
Men vi ser hur ondskan tilltar.
But we see how evil is spreading.
För varje generation så på något sätt så blir vi mer och mer sofistikerade i vår fallenhet.
And in each generation we just get more
more sophisticated in our
more sophisticated
in our i våran fallenhet.
In our fallen state.
Och jag tänkte lite grann på, och det är aldrig min tanke att anklaga några andra kristna.
And I never want to accuse any other Christians.
Vill inte jämföra kyrkor och samfund.
I don't want to compare different churches.
Men det finns trender som vi ibland måste adressera.
But there are certain trends that sometimes we must address.
Och ibland så ser jag annonserat sökar gudstjänster.
And sometimes I see advertisements for seeker services.
Och ibland ser jag också att det står att man har tysta gudstjänster.
And sometimes they also have silent services.
Med andra ord, man kommer bara dit, det finns ingen predikan, man sitter bara och mediterar.
And in other words, you just come there and there's no sermon, you just sit there in silence and meditate.
Och jag tänkte på det att när man talar om att arrangera någonting på ett sådant sätt att Guds ord inte har första platsen.
And I was just thinking that when you arrange something in a way that the word of God doesn't have the first place.
Vad har vi då kvar?
Then what is left for us?
Och vad är det då för evangelium som vi egentligen förkunnar?
And what is the gospel that we really declare?
Det finns en standard.
There is a certain standard.
Det finns en norm i Guds ord.
There's a norm in the word of God.
Och den är samma.
And it's the same.
Både för frälsta och ofrälsta.
It's the same for both saved and the unsaved.
Men okej, för de ofrälsta så är Bibeln naturligtvis det som visar vägen till frälsningen.
But of course for the unsaved the Bible is the thing that shows them the way of salvation.
Och för oss som är frälsta,
and for those who are saved,
så är Bibeln ett medel för oss att lära oss vad helgelse betyder.
It's a means of learning what sanctification means.
Vad det innebär att vandra med honom.
What it is to walk with him.
Och när vi tittar på klassisk kristen tro.
And when we look at the classical Christian faith.
Så ser vi att Jesus exempelvis i Matteus 10.
We see Jesus in Matthew 10:10.
Verserna 38, 39, 40.
Matthew 10, verses 39-40.
Och han säger där att om vi ger upp någonting,
he says if we give something up,
då kommer vi också att vinna någonting.
We will gain something.
Men om vi inte ger upp någonting,
but if we don't give something up,
då kan vi inte vinna det här eviga livet.
It's impossible to win the eternal life.
Och han är väldigt tydlig här.
And he's very clear about it.
Men ändå ser vi en trend idag.
And yet we can see a trend today.
Att kristendomen är ungefär som att var precis som du är.
That Christianity means to be just like you are.
Och så bara lägger du till Jesus som lite grädde på moset.
And then you just add Jesus like top of the like the topping.
Och så blir allting bra.
And then everything turns out well.
Men det är väldigt annorlunda mot det klassiska evangeliet.
Well, that's very different from the classic gospel.
Därför att där ger vi upp någonting.
Because then you give something up.
För att vinna någonting annat.
In order to gain something else.
Och jag tänkte den här morgonen tala om Guds ords auktoritet.
And I was going to speak this morning about the authority of the word of God.
Och Guds ord har auktoritet.
And the word of God has authority.
Det står i vers 5 här i andra Timoteus 3.
And it says in verse 5 in 2 Timothy 3.
Att människorna i den här sista tiden.
That people in these last days.
De kommer att förevisa alla de här karaktärsdragen.
They'll have all these traits.
Men så står det att de ska ha ett sken av gudsfruktan.
But then it says that they'll have a form of godliness.
Men förneka dess kraft.
But denying its power.
Och jag tänker på hur många människor jagar efter kraft.
And I was just thinking how many people chase after power.
Man går från möte till möte.
They come from they go from meeting to meeting.
Och man tror att det ska vara ett helande där.
They look for a healing here.
Och man tror att Gud ska göra några stora saker.
And they think that God will work great miracles.
Och han kan.
And he's able to do
that. Det är ingen tvekan om det.
Of course he can.
Men är det det som är Guds kraft?
But is that the power of God?
Nej, Guds kraft är när en människas liv blir förvandlat.
No, the power of God is when a person's life is changed.
Det är inget svårt för Gud att på ett sätt dela Röda havet.
It's no difficulty for God to split the Red Sea.
Det är inte så svårt för Gud att göra någonting. Han uttalade hela detta universum med några ord.
I mean, he can do just anything. He just spoke this universe in a few words.
Men vad som är svårt för Gud,
but what is difficult for God,
det är just det som vi hörde Andreas berätta om.
Is what we heard Andreas tell us about.
Att få tag i våra stenhjärtan.
To get hold of our stony hearts.
Och ersätta dem med ett hjärta av kött.
And replace them with a heart of flesh.
Och det är intressant att se hur Gud har gett människan en fri vilja.
And it's interesting to see how God has given man a free will.
Och med den fria viljan så kan vi uppenbarligen välja honom eller välja bort honom.
And with this free will we can choose him or we can choose not to have him.
På alla områden.
In every area.
Men det är intressant att se.
And it's interesting to see
att människor i den sista tiden ska ge ett sken av Guds fruktan.
That people in the last days will have a form of godliness.
Men förneka Guds ords kraft.
But deny the power of the word of God.
Och det är intressant att se att i Jakobs brev 1.
And it's interesting to see that in James 1.
Och vers 21.
Verse 21.
Så står det att vi ska väl ta tillvara det ord.
It says that we should
ta tillvara
take care of the word
som är implanterat i våra hjärtan,
which has been planted into our hearts,
därför att det kan frälsa våra själar,
because it's it can save our souls.
Och frälsning där har inte betydelsen att det föder oss på nytt.
It's not a salvation, the word of salvation doesn't mean regeneration.
Utan det talar om frälsning i bemärkelsen att Guds ord kan rädda oss ur alla tänkbara situationer.
But salvation, because that the word of God can save us out of all different situations.
Allt det som vår gamla syndanatur leder oss in i.
All the things that our old sin nature will lead us into.
Allt det som vår uppror mot Gud ställer till med.
All the things that our rebellion towards God will cause.
Alla de konstiga situationer vi är i.
All the strange situations that we have to deal with.
När vi läser Guds ord.
As we read the word of God.
Helt plötsligt händer någonting.
Then suddenly something happens.
Och där räddar Guds ord oss.
And the word of God will save us there.
Och jag tänkte bara på hur fram till 1600-1700-talet.
I was thinking of how up to the 7th century, 17th century and the 1700s and the 1600s.
Så var attackerna på Guds ord utifrån.
Then the attack on the word of God came from outside.
Man brände biblar.
They burned Bibles.
Man dödade de som översatte biblarna.
And they killed the translators.
Man gjorde allt för att Guds ord inte skulle få vara tillgängligt.
And they tried to do just anything to make to not make the word of God available.
Den officiella kyrkan hade till och med ett förbud mot Bibeln.
And the official church really had a ban on the Bible.
Tänk att det fanns en lista på förbjudna böcker.
There was a list of books that were banned.
Och där fanns Bibeln med.
And the Bible was among them.
Det är ganska intressant.
That's interesting.
Men attackerna var utifrån.
But the attack came from the outside.
Någon sa så här.
And someone said
att det var som att då sände Satan soldater mot Guds ord.
It was like the word that then Satan's he sent soldiers against the word of God.
För att förstöra det.
To destroy it.
Men vi vet att Guds ord inte kan förstöras.
But we know that the word of God cannot be destroyed.
Ja, för i Matteus 5:17.
Because in Matthew 5:17.
Så står det att inte en prick i lagen ska förgås.
It says that not a dot in the law will bit taken away.
Och samma sak står det i Matteus 24:35.
And in Matthew 24:35, it says the same thing.
Att Guds ord kan inte förstöras.
That the word of God cannot be destroyed.
Och det är väldigt intressant att se att när fienden insåg detta.
And it's interesting to see that when the enemy he understood this.
Så ändrade han sin taktik.
He changed his strategy.
Om du inte kan besegra din fiende.
And if you can't conquer your enemy.
Då går du med.
Over your enemy, then
gå med honom.
You join him.
Och det är en intressant filosofi.
And it's interesting in philosophy.
Men han har varit väldigt effektiv.
And it's been very efficient.
Därför att istället för att sända soldater emot Guds ord.
Because instead of sending soldiers against the word of God.
För att bygga det hus som vi, kyrkan, församlingen är.
To build the house that is the church.
Så sände han istället byggnadsarbetare.
He sent builders.
No, vi ska hjälpa till att bygga.
I will help out building.
Vi kan renovera.
We can renovate it.
Vi kan hjälpa till.
We can help out.
Men det intressanta är att helt plötsligt blev attacken på Guds ord, den kom inifrån.
And then suddenly the attack on the word of God came from inside.
En massa olika kritiker och annat dök upp.
And there were a lot of critics.
Och Guds ord kan inte förstöras.
But the word of God cannot be destroyed.
Därför att det är för evigt fast i himlen.
Because it's established forever in heaven.
I Psaltaren 119:89.
In Psalm 119:89.
Men vår tro kan påverkas.
But our faith can be affected.
Därför att tron kommer av att höra Guds ord.
Because faith comes from hearing the word of God.
Och att höra Guds ord predikas.
And hearing the word preached.
I Romarbrevet 10:17.
In Romans 10:17.
Och jag tänkte på det, vi har tillgång till Bibeln.
And I was thinking that we have the Bible.
När jag gick i sjunde klass.
When I went to seventh grade.
Så kom Gideoniterna till min skola och delade ut biblar.
Then the Gideonites came to my school and they gave us Bibles.
Och de flesta människor går genom konfirmation.
And most people they have this confirmation.
Man får en bibel.
And they get a Bible.
Men det finns platser där människor inte har en bibel.
But there are places where people don't have a Bible.
Och jag kommer ihåg hur Richard Wurmbrand berättade.
And I remember how Richard Wurmbrand said.
När han satt i ett rumänskt fängelse.
When he was in a Romanian prison.
Så sa han att när han blev fängslad.
He said that when he was put in prison.
Så hade han ingenting annat än det ord som han hade i sitt hjärta.
He only had the word which he had in his heart.
Men det ordet.
But this word.
Det fanns där.
It was there.
Och Guds ord bär inte bojor.
And the word of God cannot be chained.
Och jag kanske har nämnt det här vid något tidigare tillfälle.
And maybe I mentioned this before.
Men pastor Vladik berättade en historia.
Pastor Vladik he told this story.
Hur någon i gamla kommunistiska Sovjetunionen.
How someone in old communist Soviet Union
läste en tidskrift.
He was reading a magazine.
Och den här tidskriften var en ateistisk tidskrift.
And this was an atheistic magazine.
Så att med andra ord brukade man ibland ta någon bibelvers eller ett stycke från Bibeln.
So they took a portion from the Bible.
Och sen skrev man det där.
And they wrote it.
Och sen attackerade man det.
They published it and then they attacked it.
Så förlöjligade man det.
And they ridiculed it.
För att hjärntvätta människor att tro att Guds ord inte är sant.
In order to brainwash people that the word of God wasn't true.
Men det intressanta var att på grund av att man skrev ut de här skrev ut skriften.
But the interesting thing was that they published this portion of the scripture.
Så läste ju folk det.
And then people read it.
Och Guds ord är skarpare än något tveeggat svärd.
And the word of God is sharper than any two-edged sword.
Det skiljer själen från anden.
Dividing the spirit and the marrow.
Så en person gav ett vittnesbörd.
And one person gave this testimony.
Att de kom till tro.
That they started believing.
På grund av att de läste denna ateistiska tidskrift.
Because they had been reading this atheistic magazine.
Guds ord bär inte bojor.
And the word of God cannot be chained.
Och på samma sätt berättar Richard Wurmbrand.
And in the same way Richard Wurmbrand says,
hur han satt i sin cell.
That he was sitting in his cell.
Bokstavligen talad naken.
He was literally naked.
Ingen bibel tillgänglig.
He had no Bible.
Men det satt en annan fånge på andra sidan väggen.
But then there was another prisoner on the other side of the wall.
Och han kunde Morse alfabetet.
And he knew the Morse alphabet.
Så han knackade evangeliet i väggen.
So he knocked the gospel on the wall.
Och den andra mannen kunde också samma.
And the other man knew it too.
Så han knackade tillbaks.
So he started knocking back.
Och berättade att jag har hört evangeliet.
And he said that I've heard the gospel.
Jag har trott det.
And I have believed it.
Och jag har tagit emot.
And I have received it.
Jag vill bara att du ska veta det.
I just want you to know this.
Och på det här sättet är det.
And this is the way it is.
Fienden försöker på alla sätt att få Guds ord att försvinna från människor.
And the enemy is trying to take away the word of God from man.
Men han har aldrig lyckats.
But he has never succeeded.
Men han har lyckats bättre i de senaste århundraden.
But the last few centuries he's been more successful.
När han har attackerat ordet inifrån.
As he has been attacking the word from inside.
Och vi här som har tillgång till Bibeln.
And we who have access to the Bible.
Här är kyrkorna bara museer.
And here the churches have become museums.
Det är bara en plats som folk åker till och beundrar den vackra konsten.
It's just a place where people go and they admire the art in there.
Men det är inte det som Gud har tänkt.
But that's not what God had in mind.
Han har en levande församling.
He has a living church.
Och den församlingen har inga väggar.
And this church has no walls.
I den bemärkelsen.
In this sense.
Och jag tänkte på hur viktigt Guds ord är.
And I was thinking how important the word of God is.
Jag vill nämna ett par saker den här morgonen.
And I just want to mention a few things this morning.
För det första, Kristus och apostlarna trodde på ordet.
And the first thing is that Christ and the apostles believed in the word.
Och jag vet inte, men för mig är det väldigt svårt att vara kristen och inte tro på Guds ord.
And I think for me it's very difficult to be a Christian and not believe in the word of God.
Det går inte riktigt ihop.
It doesn't quite go together.
Liksom, jag säger inte folk kan tycka och tänka vad de vill.
I mean, people can believe what they want.
Men om man kallar sig kristen,
but if you call yourself a Christian,
då måste man ändå hålla sig till den här boken.
You must sort of keep to this book.
Och tro att den är sann.
And believe that it's true.
Det handlar inte om vad vi tycker eller tänker.
It's not about what we think.
Det handlar inte om vad media säger.
Or about what media says.
Det handlar inte om vad ofrälsta människor säger.
Or what unsaved people say.
Det handlar inte ens om vad kötsliga kristna säger.
It's not even what about what carnal Christians say.
Det handlar om vad Guds ord säger.
It's what the word of God says.
Och i Matteus 4:4.
And in Matthew 4:4.
Så säger Jesus när han blir frestad av djävulen.
Jesus says as he's tempted by the devil.
Att människan ska leva av varje Guds ord.
That man shall live by every word of God.
Ta det skriftstället.
And just take this scripture.
Sätt ihop det med Matteus 5:17.
And put it aside Matthew
5:17. Där han säger att inte ett ord, inte en prick i lagen ska förgås.
Where he says that not a dot in the law will pass away.
Men tänk på att när Jesus använde termen lag.
But just think of it that when Jesus used the word law,
så menar han inte 10 Guds bud.
It's not the 10 commandments.
De också.
I mean it was those that are included.
Men han menar hela den auktoritära skriften.
But he means the entire scripture with authority.
Hela Gamla testamentets kanon.
The canon of the Old Testament.
Som var i bruk i Israel vid den tiden.
Which was used in Israel at that time.
Och han säger människan ska leva av varje Guds ord.
And he says that man shall live by every word of God.
Och varje gång han blir frestad.
And every time he's tempted.
Så svarade inte med en åsikt.
He didn't answer with an opinion.
Han sa bara det står skrivet.
He just said it is written.
Det står skrivet.
It is written.
Och vet ni, på så många olika ställen.
And you know in so many different places.
När Jesus samtalar i evangelierna med olika människor.
When Jesus is speaking with people in the gospel.
Så citerar han gammaltestamentliga texter.
He's quoting Old Testament scriptures.
Och det är helt klart ifrån de citaten.
And it's quite obvious from those quotations.
Att han trodde på en bokstavlig skapelse.
That he believed in a literal creation.
Att han trodde på floden.
That he believed in the flood.
Att han trodde på alla de här sakerna.
That he believed in all these things.
Därför att han citerade de här skriftställena.
Because he's quoting these portions of the scripture.
Det är så många som säger om gamla testamentet, det är bara att glömma.
Well, many people just say that, well, you can just forget about the Old Testament.
Gud har ju skrivit ett nytt testament nu.
Because God has written a new testament.
Och där har han ju uppenbarligen förändrats lite grann.
And it's obvious that he has changed a little bit.
Och nu är det vad Jesus säger som gäller.
And now we have to look at what Jesus says.
Men vad säger Jesus egentligen?
But what does Jesus really say?
Han citerar i princip samtliga gamla testamentliga böcker.
He's quoting almost every Old Testament book there is.
Han trodde på skriften från perm till perm.
He believed in the scripture from the beginning to the end.
Och han sa så här.
And he said this.
Att det står skrivet.
It is written.
Och det är så vi får säga också.
And that's what we should say.
Det är ibland som att man bara längtar efter att få uttala detta.
And sometimes it's like I'm just longing to say this.
Liksom, hallå där ute.
Hello there.
Finns det någon som tror på Bibeln fortfarande?
Does anyone believe in the Bible still?
Absolut.
Of course.
Och vi bekänner det.
And we confess it.
Och vi är stolta över det.
And we are proud of it.
Och jag tänkte på hur ibland, om man är som jag då, lite snål.
Sometimes if you're like me and you're a bit stingy.
Så läser man ju tidning över axeln på folk på tunnelbanan.
You read the newspaper, the other person's newspaper on the underground.
Slipper man köpa sin egen.
And you don't have to buy your own.
Men och jag tänkte på det liksom hur vi ibland beter oss som att vi läser skriften över Jesu eller apostlarnas axel.
And sometimes we behave as if we're reading the scripture over Jesus and the apostles' shoulder.
Ja, men om Jesus citerade alla de här gammaltestamentliga skrifterna.
Jesus was quoting all these Old Testament portions.
Och om apostlarna gjorde samma sak.
And the apostles did the same thing.
Men vi tittar över axeln lite och säger, men nu liksom där vet jag inte hur det är med den biten.
Yeah, but we're sort of looking over the shoulder and we say, well, I don't know about this part here.
Men det är tvärtom.
But it's the other way around.
När vi tar till oss skriften.
When we receive the scripture.
Så kan vi tänka oss att Jesus och apostlarna ser över vår axel.
We can imagine that Jesus and the apostles are looking over our shoulder.
Att de ser det.
And they see it.
De ser hur, eller de, Jesus ser det.
I mean,
apostlarna
Jesus,
vet jag inte.
I don't know about the apostles.
Men Jesus ser det.
But Jesus sees it.
Och liksom att hur hanterar vi skriften?
And how do we deal with the scripture?
Är den föremål för vår personliga tolkning?
Do we try to interpret it in our own way?
Är det våra känslor och åsikter som styr?
Is it are we ruled by our feelings, our emotions?
Eller är det verkligen Guds ord?
Or is it really the word of God?
Vi tror att det är Guds ord.
We really do believe it's the word of God.
Den andra grejen jag ville nämna.
And then the second thing that I want to mention.
Det är att vi måste tro ordet innan vi kan förstå och tillämpa det.
It is that we have to believe the word before we can apply it and understand it.
Är det inte intressant?
Understand it. Isn't that interesting?
På 1800-talet så föddes den så kallade textkritiken.
In the 19th century this textual criticisms had its beginning.
Det började i Tyskland och spreds över Europa och hela världen så
and
småningom.
It started in Germany and then spread over Europe and the entire world.
Och alla de här briljanta bibellärarna.
And all these brilliant teachers of the Bible.
De började att kritisera texten.
And they started to criticize the text.
De började att säga att det som vi har i vår hand, vi kan inte riktigt lita på det.
And they started saying that we can't really believe in or trust in this.
Det var skrivet i ett visst sammanhang.
It was written in a certain context.
Vilket det också var.
And of course it was.
Det är därför vi studerar vad vi kallar för isagogik.
And that's why we study isagogics.
Vilket är den historiska referensramen.
Which is the historical frame of reference.
Men man säger att det skrevs i ett visst sammanhang.
But they say it was written in a certain context.
Och vi måste liksom ta det ut ur det sammanhanget.
And we have to remove it from this context.
Och sen liksom omtolka det för vår tid.
And then translate it to our days.
Och sen stoppa tillbaks det igen.
And then we put it back again.
Alltså med andra ord, Guds ord måste på något sätt korrigeras av människor.
So somehow the word of God has to be corrected by man.
Vilken fruktansvärd attack mot ordet.
And this is such a great attack on the word.
Men i Hebreerbrevet 11.
And in Hebrews 11.
Så talas det om troshjältarna.
It's the heroes of faith are mentioned.
Och hela det här kapitlet talar om tro.
And this entire chapter is about faith.
Och jag måste tro på ordet.
I must believe in the word.
En gång så tog jag en kurs, eller när jag studerade, som handlade om textkritik.
And once I took this course in textcriticism.
Och när jag studerade de argument man hade.
And when I studied the arguments that they had.
Så upptäckte jag att de var otroligt svaga.
And I just saw that their arguments were so weak.
Och jag blev egentligen stärkt i tro.
And my faith was really strengthened.
Och det är intressant att se hur vi har skriften i vår hand idag.
And it's interesting to see that we have the scripture in our hand today.
Men någon säger, ja men det är inte originalet som vi har i vår hand.
And then someone says, well this is not the original.
Det är sant.
And that's true.
Det är kopior.
It's copies.
Men det finns tusentals kopior.
But there are thousands of copies.
Av den nya testamentliga texten.
Of the New Testament text.
Och man har hittat mer och mer allt eftersom arkeologin gör framsteg.
And they find more and more as archaeology advances.
Och man har hittat olika saker som bekräftar skriften.
And they find different things and this confirms the scripture.
Och när man tar alla de här små skillnaderna som är mellan kopiorna.
And when you take all these little differences between the copies.
Så är de i sammanhanget marginella.
And this context they are just marginal.
Och vi studerar det.
And we study it.
Och vi tittar på det.
And we look at it.
Men ingen annan skrift.
But no other scripture.
Är så väl dokumenterad som Guds ord.
Is as well documented as the word of God.
Men ändå ifrågasätts det hela tiden.
And yet it is questioned all the time.
Men om vi skulle ta någon annan tids eller någon annan text från den här som är några hundra eller några tusen år gammal.
But if you take some other text that is a few hundred or thousand years old.
Och den är inte alls komplett.
And it's not complete.
Så är man ändå inte speciellt bekymrad över det.
And yet they're not very worried about it.
Men Bibeln är det mest väldokumenterade dokument vi kan tänka oss.
But the Bible is the most well documented document that we can think of.
Och de säger, ja, men det finns skillnader mellan evangelierna.
And then people say, well there are differences between the gospels.
Men det är inte en svaghet, en styrka.
And but that's not a weakness, it's a strength.
Därför att vi kan se en och samma händelse äga rum.
Because we can see the same one thing happening.
Men vi ser det från lite olika håll.
But we see it from different angles.
Det här var ögonvittnen som skrev ner de här sakerna.
These were eyewitnesses who wrote this.
Inspirerade av den helige Ande.
They were inspired by the Holy Spirit.
Därför är de lite olika.
And that's why they're a little bit different.
Men det betyder inte att de är fel.
It doesn't mean that they're wrong.
Och det går att harmonisera mycket enkelt.
And it's very easy to harmonize them.
Eller jag ska inte säga enkelt, but men det går att göra det.
It's not easy, but it's possible to do it.
Men vi måste först tro på ordet innan vi kan förstå och tillämpa det.
But we must believe in the word before we can apply it.
Det är så många människor som har svårt att ta till sig Guds ord.
Many people find it difficult to receive the word of God.
Därför att man har en felaktig bibelsyn.
Because they have the wrong view of the Bible.
Man tror inte att det är Guds tankar om sig själv som har givits till människan.
They don't believe it's God's thoughts about himself that has been given to man.
Man tror istället att det är människans samlade tankar om Gud.
They think it's the collected thoughts of mankind about God.
Därför är det föremål för att man kan lägga till och ta ifrån och ändra.
So they say that you can just add to it or take away from it.
Men absolut inte.
But no, absolutely not.
Och det tredje och sista.
And the third and last thing.
Bibeln behöver inte försvaras. Bara proklameras.
We don't have to defend the Bible, just proclaim it.
Ni vet ibland liksom när någon attackerar oss.
Sometimes someone will attack us.
Och jag liksom alltså, jag tror visst på Bibeln.
Yes. I do believe in the Bible.
Och även om vi inte kanske har så bra svar ibland.
And sometimes we don't have the very best answers.
Så försöker vi att försvara.
We try to defend it.
Men vi behöver inte försvara Bibeln.
But we don't have to defend the Bible.
Den kan försvara sig själv.
It can defend itself.
Om vi vågar att tala ut den och proklamera.
If we have the courage to speak it and declare it.
Då har den en inbyggd kraft.
It has an inherent power.
Därför att det är Guds ord.
Because it's the word of God.
Pröva det någon gång.
And just test it sometimes.
Och säg det.
Say it.
Jag tänker som när Billy Graham alltid predikar.
I was thinking of Billy Graham when he preached.
Han säger alltid det Bibeln säger.
He always says the Bible says.
Bibeln säger.
The Bible says.
Det är liksom inte något föremål för en diskussion.
There's no question about it.
Och Spurgeon sa en gång.
And Spurgeon said once.
Att ett lejon behöver inte försvaras.
That you don't have to defend a lion.
Man bara släpper lös det.
You just let it loose.
Det är fullständigt kapabelt att försvara sig själv.
It can defend itself.
Och Jesus är Guds ord.
And Jesus is the word of God.
Ordet blev kött.
The word became flesh.
Och bodde ibland oss.
And lived, dwelt among us.
I Johannes 1:14.
In John 1:14.
Och han är lejonet av Juda.
And he's the lion of Judah.
Så är det fel att jämföra Guds ord med ett lejon?
So is there anything wrong about comparing the word of God with a lion?
Jag menar inte att vi inte ska syssla med apologetik.
And I'm not saying that we shouldn't have apologetics.
Jag tror absolut att det är bra.
I think that's a good thing.
Vi behöver nå de intellektuella.
We have to reach the intellectual.
De flesta
people.
Människor är idag utbildade och tänker.
And most people today are educated and
vi behöver
think.
Ha bra argument.
And we need good arguments.
Men när vi vittnar för människor.
But as we witness to people.
På en daglig basis.
On a daily basis.
Och vi är bekymrade för att vi inte har allting, liksom att vi inte vet precis allt om Bibeln.
And we're concerned because we don't know just everything about the Bible.
No, vi kan lära oss mera.
We can learn more.
Men ännu mera, vi kan tro på det.
But even more, we can believe in it.
Att den är Guds ord.
That it is the word of God.
Och därför kan vi proklamera det.
And that's why we can proclaim it.
Och då händer någonting.
And then something happens.
Jag har sett det så många gånger.
I've seen it so many times.
Att ordet i sig självt har en sådan kraft.
That the word in itself has such power.
Och i första Thessalonikerbrevet 2:13.
And in First Thessalonians 2:13.
Så talar Paulus om hur Thessalonikerna tog emot ordet.
Paul mentions how the Thessalonians received the word.
Och han sa, ni tog inte emot det som människors ord.
He says that you didn't receive it as the words of men.
Utan ni tog emot det som Guds ord.
But as the words of God.
Och det är så vi får ta emot det också.
And that's how we can receive it.
Bibeln har svar.
The Bible has the answer.
På alla områden.
In all areas.
Och jag tänkte på hur när människor vill förändra sin livsstil.
And I was thinking of when people want to change their lifestyles.
Då vill man alltid först attackera Bibeln.
The first thing is that they want to attack the Bible.
Ja, attackera Bibeln.
They attack the Bible.
För att på något sätt komma runt vad den säger.
Somehow to get around what it says.
Sedan kan jag göra det jag vill.
And then I can do what I want to do.
Men Guds ord är vad den är.
But the word of God is what it is.
Det är oföränderligt.
It's unchangeable.
Och jag tänker på många av de saker, eller inte bara många av dem, utan alla de saker.
I was thinking of all these things.
Som mänskligheten brottas med idag.
Which mankind is wrestling with today.
Och man satsar så stora resurser.
And they invest big money.
Men man kan ändå inte lösa de här problemen.
And yet they can't solve these things.
Men Bibeln har lösningen.
But the Bible has the solution.
Bibeln har ett svar på alla områden.
The Bible has an answer in all areas.
Och vi får ta till oss de här.
And we can receive it.
Och vi får lyfta upp denna Bibeln.
And we can lift up this Bible.
Ibland så träffar jag människor som säger att jag är en sökare.
Sometimes I meet people and they say that I'm a seeker.
Och jag tycker det är underbart att höra de orden.
And I think it's wonderful to hear those words.
Att jag söker.
I'm seeking.
Men sen märker jag att jag träffar samma människa 10 år senare.
But then 10 years later I meet the same person.
Och de kallar sig fortfarande för sökare.
And they are still seekers.
Och 20 år senare.
And 20 years later.
Och de är fortfarande sökare.
And they're still seekers.
Men vad hände med Matteus 7?
But what happened with Matthew 7?
Och Lukas 11?
And Luke 11.
Där det står att den som söker ska finna.
That the one who seek will find.
Det är jättebra att vara en sökare.
And it's great to be a seeker.
Men förbli inte en sökare.
But don't stay a seeker.
Därför att Gud har lovat.
Because God has promised.
Att den som söker ska finna.
That the one who seeks will find.
Att den som knackar på, för honom ska det öppnas.
The one who knocks will for him it will be opened.
Och jag tycker det är bara underbart att tänka på.
And I think it's just wonderful to think of it.
Att vi tänker inte i termer som att bara lägga Jesus till våra liv.
And we just don't think in a way that we just add Jesus to our lives.
Vi lever som vi alltid har gjort.
We just live the same way.
Vi lever som alla andra.
We live as everybody else.
Vi tänker som alla andra.
And we think like everybody else.
Vi har samma argument som alla andra.
Same arguments as everybody else.
Och sen vill vi att Jesus ska komma in på slutet som en slags jultomte och välsigna oss.
And then we want Jesus to come in as a Santa and just bless us in the end.
Ah, liksom bara, vad trevligt. Jesus också.
Oh, that's nice. Jesus too.
Men Gud, eller Bibeln talar om korset.
But the Bible mentions the cross.
Och vi sjunger om korset.
And we sang about the cross.
Och vad händer vid korsets fot?
And what happens at the foot of the cross?
Ett utbyte.
It's there's an exchange.
Jag ger upp mitt liv.
I give up my life.
Och jag vinner det nya livet.
And I win the new life.
Jag lämnar det gamla.
I leave the old things.
Och jag får ta emot det nya.
And they receive something new.
Och som avslutning i andra Korinthierbrevet 5:21.
And to end with in 2 Corinthians 5:21.
Så skedde det stora utbytet.
There was the great exchange.
Det står att han blev till synd för oss.
It says that he became sin for us.
Så att vi ska kunna bli rättfärdiga.
So that we can become righteous.
Vilket utbyte.
What an exchange.
Gud säger att allt skräpet.
God says that all this rubbish,
allt det gamla,
all the old things,
allt det syndiga,
all the sin,
det får du lämna över till mig.
You can leave to me.
Jag tar det.
I take it.
Och jag ger dig min rättfärdighet som ett utbyte.
And I give you my righteousness as an exchange.
Jag tillräknar dig min rättfärdighet.
I account my righteousness to you.
Vilket fantastiskt löfte.
It's such an great promise.
Och det gäller frälsningen.
And that's salvation.
Men det gäller också det dagliga livet.
But it's also for our daily life.
Att när den helige ande övertygar oss.
When the Holy Spirit convinces
us. Om någonting.
About something.
Då tar vi det till korset.
Then we take it to the cross.
Och vi lägger ner det där.
And we put it there.
Och i utbyte så ger han oss någonting.
An exchange, in exchange he gives us something new.
Men en stor skillnad i tänkandet här.
But there's a great difference in the way you think here.
Vi ger upp någonting för att vinna någonting.
We give something up in order to gain something.
Inte lägger till någonting som vi redan har.
It's not so that we just adds to something that we have already.
Men Guds ord har auktoritet.
But the word of God has authority.
Och Kristus och apostlarna trodde på det.
And Christ and the apostles believed in it.
Och vi måste tro på det för att kunna leva av det och tillämpa det.
And we must believe in it in order to live by it and apply it.
Men vi behöver inte försvara det.
But we don't have to defend it.
Vi behöver bara proklamera
det. We just have to proclaim it.
Därför att det har kraft i sig själv.
Because there's power in itself.
Amen.
Amen.
Tack Jesus för de här tankarna.
Jesus, we thank you for these thoughts.
Herre, vi tackar dig just nu för att du har gett oss ditt ord.
And we thank you now because you've given us your word.
Och vi är tacksamma att vi har tillgång till det.
And we're just so grateful that we have it.
Vi vet inte vad framtiden håller.
We don't know what the future brings.
Men vi vet att ditt ord bär inte bojor.
But we know that your word cannot be put in chains.
Vi vet att allting kan hända när du verkar.
We know that anything can happen as you work.
Du kan föra någon till tro genom en ateistisk tidskrift.
You can bring someone to faith through an atheistic magazine.
Du kan göra vad som helst.
And you can do just anything.
Och här vi ber just nu för om det är någon som lyssnar på det här budskapet.
And Lord, we pray now if there's someone listening to this message.
Som inte har tagit Jesus emot i sitt liv.
And you haven't received Jesus in your life.
Vi vill ge dig en möjlighet att göra det just nu.
We just want to give you this opportunity now.
Att du ber en bön.
That you say a prayer.
Och tar emot Jesus i ditt liv.
And you receive Jesus in your life.
Den helige ande har övertygat dig om att du är en syndare.
If the Holy Spirit convinced you that you are a sinner.
Och Bibeln beskriver oss alla som syndare.
And the Bible describes us all as sinners.
Då behöver du Jesus.
Then you need Jesus.
Be då en bön att han får komma in i ditt liv.
But say a prayer then that he can come into your life.
Säg Jesus, kom in i mitt liv.
Say Jesus, come into my life.
Fräls mig.
And save me.
Förlåt mig min synd.
And forgive my sin.
Jag tar emot dig just nu.
I receive you just now.
Om du bad den bönen.
And if you said this prayer.
Ärligt i ditt hjärta.
Honestly in your heart.
Så säger Guds ord i Johannes 1:12.
Then the word of God says in John 1:12.
Var och en som trodde på honom.
That each one who believed in him.
Gav han rätten att bli ett Guds barn.
He gave the right to become children of God.
Det är ditt löfte idag.
And that's your promise today.
Du får ta emot det.
That you can receive this.
Så om du fattar det där beslutet nu.
And if you made this decision now,
så ber vi att du hör av dig.
We just pray that you will, and we just ask you to get in touch.
Till oss eller någon annan bibeltroende församling.
With us or some other Bible believing church.
Så att du kan växa i nåd och kunskap.
So that you can grow in grace and knowledge.
Vi tackar och prisar dig, Jesus.
And we thank you and praise Jesus.
Amen. Amen.